Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, nej men hej och välkommen till den här podcast. Jag sitter här i Mosebacke torg hos Peter. Och nej men om man tänker att det ska se ut på ett visst sätt hemma hos en surfkille, så ser det liksom lite exakt ut så hemma hos dig här. Kan du inte berätta lite om det här rummet som vi sitter i?
Ja, vad är inspirationen? Vi sitter ju på Stockholms högsta punkt, vilket är lite udda för en skåning, men här är jag. Och jag tror så att jag har väl tagit med världen. Tagit med mina hem från runt om i världen och bringat dem till Mosebacke.
Men vi sitter här på liksom en madrass på golvet som är väldigt snygg, och det finns ett trumset och det är mörka färger och det är en skivspelare med vinyl och massa vinyl och det är tända ljus och det luktar lite rökelse. Är det yoga eller är det surf?
Jo, men vad är skillnaden? I slutet av dagen så är både yoga och surf är väl ett uttryck för någon typ av utforskning och intresse för det spirituella. Och det är väl det vi kan andas in här i auran här hemma vid.
Jag smaskar här på din skånepepparkaka här. Min första fråga är då, surfakademin, när du ska förklara dig på ett cocktailparty, vad säger du då?
Att vi är Skandinaviens härligaste surf- och yoga-reseföretag. Visst, reseföretag låter galet tråkigt, men vi arrangerar resor världen över och vårt fokus är surf och yoga.
Och sen kommer samma fråga på cocktailpartiet. Vem är du?
Ja, men jag är väl en kameleon och en känslomänniska. Så att, det får man liksom någonstans från cocktailparty till cocktailparty kan man nog se lite mina olika ansikten.
Du, Surfakademin är ett bolag som är ganska känt i surfkretsar och ni har hållit på i 14 år. Börja från början.
Så att Jens och jag, vi, när jag var 19.
Vem är Jens?
Ja, just det. Det är bra. Det är min bror, min bästa kompis som jag träffat på Hawaii. Så att Jens och jag, vi hade kommit till Hawaii för att vi ville lära oss surfa och plugga. Jag var 19 och Jens var 24. Så att jag var helt första gången hemifrån typ. Och där blev jag kär både i Hawaii, surfen och hitta min blods, inte min blodsbror men kanske min, vad man kallar det för, alltså min själsbror i Jens. Och det var liksom som att hela världen öppnades från mitt lilla universum som tidigare varit baserat i pojkrummet i Skanör. Blev det nu, Hawaii är ju epicentret för surfing i världen. Och där sprang Jens och jag in i alla fantastiska fällor man kan göra med för små brädor och surfa stora vågor. Men efter ett par månader så fick vi hjälp av en fantastiskt fin hawaiians familj som någonstans blev som vägledare in i surfingens värld. Och där blev vi hookade. Och sedan dess så har surfing varit den största delen av mitt liv.
Kunde du surfa nere på näset? Eller vad lärde du dig? Liksom, för att när vi var små så minns jag windsurfing som var jättestort och det var liksom nästan ingen som surfade. Men du kanske var en av de coolaste som förstod redan att windsurfing var jättemässigt, eller berätta.
Jag önskar det, jag är nog snarare en late bloomer. Nej, men jag såg, kommer du ihåg Point Break? Den fantastiska filmen som kom ut i början på 90-talet med Patrick Swayze och Ken Reeves.
Okej, okay, nej, ja, det, jag måste missa att det lät inte. Jag vill ju vara intellektuell då, så att det här, de här två namnen här, det räknas inte som kvalificerade skådespelare i en värld som min. Men det var här i alla fall en film.
Ja, det var en film som fick mycket uppmärksamhet där på 90-talet. Och det handlar om i alla fall de här surfarna i Kalifornien, där Bodie är en otroligt duktig surfare och finansierar den enda sommaren genom att råna banker. och där Keanu Reeves är en FBI-agent som då ska basta honom. Och sen så får man då följa deras resa och det slutar med att Keanu Reeves blir lika hookad på surf som Patrick Swayze och sen surfar de och över världen tillsammans. Hur som helst, för mig så är det ett frö om äventyret. Jag har alltid varit dragen väldigt mycket ut i världen. Samtidigt så växte jag upp i ett hem där det mest exotiska man gjorde var att åka till Alcudia på Mallorca södra spets. Så långt innan Palma blev coolt och sånt. Så att det var liksom mest exotiska var ju de här Mallorca-resorna varannan sommar. Så att, men det fanns en otrolig längtan, om det var genom Springsteens texter eller Jack Kerouacs på drift. Men det fanns den här längtan efter äventyren också, den här att jag hör hemma där det stora äventyret är, inte på Stefan Löfvings väg i Skanör.
Men berätta då, första gången du kom upp på en bräda, hur gick det?
Ja, men det tog ganska lång tid för mig, jag är ju autodidakt. Så att, det tog ett par veckor. Och kanske inte ens räckte till en månad eller två innan jag kom upp på brädan. Men det var någonting, även i processen att lära sig surfa, så var det någonting som fick mig att komma tillbaks dag efter dag efter dag. Även när jag stod på näsan, fick ont i rebenen, stuka foten i upphoppet, kom upp på knäna, bli utkastad ifrån vattnet, utskrattad. Så var det någonting som fick mig att komma tillbaks. Så att första vågen som jag verkligen fångade av egen kraft, paddlade in, kom upp, svängde, var på i den här klassiska stranden på Hawaii som heter Waikiki med de här Beach Boysen. Jag surfade en 12-fots longboard och kände som att jag fick en kilometer long ride. I verkligheten kanske det var 3 meter. Men där och då kände jag bara att det här är det bästa jag någonsin gjort. Det här måste jag fortsätta med.
Det här med att komma upp på brädan första gången, det är ju väldigt svårt. En månad, ska man verkligen börja hålla på så länge när man är surfackad? Men det måste vara svårt att sälja in en veckas resor till något som tar en månad.
Ja. Jo, men det får man ta med sig att jag surfade alldeles för lite bräda, surfade för stora vågor och hade ingen hjälp. Surfakademin, stora brädor, jättefin coaching och små vågor.
Okej, okay, så att...
Vi har flipfloppat förutsättningarna ganska ordentligt.
Okej. Du, nu ska jag säga att min fråga här... Jo, jag har en kompis då, eller vi har faktiskt en gemensam kompis som heter Myggan. Och han har berättat för mig att när man liksom kommer ut typ så på Hawaii och då ligger det redan en massa coola killar där. Och så kommer man och då ska man liksom passa sig. Alltså, hur vågade du komma ut i vattnet och ligga där en månad och ta upp plats?
Jag tror att med naivitet kom man väldigt långt. Vi hade ju ingen aning. Vi tänkte att det är som att gå ner och spela fotboll med kompisar. Man får väl vara med och sen så är det bara trilla boll. Men ganska snabbt så min första... Ska jag berätta om min första gången jag surfade? Okej, jag hade ingen koll alls. Såklart. Så att jag åkte förbi en lokal surfbutik där och sen så sa jag så här, men jag vill ha ett par shorts. Så då tyckte jag svart var coolt. Och sen var det någon kille i butiken som sa, only locals wear black trunks. Och jag bara, nej, vadå locals? Jag är local nu, jag bor ju här, jag tar dem. Och så skulle jag ha en sån rash guard också, för jag vill inte driva upp bröstet. Man, det blir ju friktion mellan bröstet och brädan, man har ju vax på brädan. Så då kan man ha sån här rash guard, så nu vet ni hur man coolar. Så
vad är det, va?
Ja, men det är en sån här, en tight lyckra, för tänk på det här var ju 25 år sedan. En tight lyckra t-shirt som man har, för att inte riva upp bröstet när man ligger och pallar på brädan. Och det tänkte jag, men jag vill ha en sån rash guard också. Och då sa han, only beginners wear rash guards. Okej, visste inte vad jag skulle göra. Jag tog den också och fick låna någon bräda av honom och sen så kom jag ner till stranden och vågen var väldigt långt ut, alltså. Det var flera hundra meter, jag trodde det skulle vara, ja precis, 10 meter, det var väldigt långt ut, så då måste jag paddla ju. Jag hade ingen aning jag skulle paddla och det såg liksom ganska strömt ut. Jag visste inte ens vad strömt var, men jag bara såg att folk gick ut på ett ställe och sen så 2 minuter senare så var det mycket mer längd bort till vänster. Så jag förstod att det hände någonting i vattnet ute. Men så en biffig snubbe som så världsvan ut, cool som katten, så jag tänkte jag paddlar ut efter honom. Och jag hade inte en chans. Till slut så kom jag ut och jag stod ju på näsan. Fick inte, vågorna bygger ju ganska snabbt på Hawaii. Man ska ju ta vågen i ett speciellt läge i brytningsfasen. Jag hade ingen aning om.
Man simmar liksom under vågen då när man simmar ut.
Ja, exakt. Ja, precis. Man simmar antingen om man har en kort bräda så simmar man, gör man så här duck dive, dyker in under. Men egentligen den bästa världen är att man ska försöka undvika vågorna. Så man får paddla lite slalom och ut och läsa vågorna. Det tar lång tid. Jag har ingen aning om. Hur som helst, till slut, efter ett par timmar, så känner jag bara, men vad som än händer, nästa våg ska jag ta. Så man får den här blicken när ingenting spelar någon roll. Och på något mirakulöst får jag den här turbofarten i paddlingen och tar av vågen. Så jag åker ner för kälkbacken. Och det här tar ju aldrig slut. Alltså det är världens största våg. Alltså. Det är världens största Guinness rekordbok. Världens största våg. Jag kommer inte upp på fötterna, men jag kommer upp på knäna. Och jag är jätte, det är jättehjält skajset. Så jag är väldigt rädd. Men jag är också väldigt glad. Men sen tar den här vågen, riden över. Den går över på ett par sekunder. För att det slutar med att det kommer ju en kille som har tagit vågen. Han åker inte på knäna. Han åker på stora svängar och tuber och sånt. Sen kommer jag rakt ner. Så att det blir en kollision. Och brädorna åker runt. Och vi sugs ner. Jag kommer upp till slut. Det känns som 3 år. Så till slut så kommer jag upp ovanför vattenytan. Och han kommer upp jättenära. Ungefär så här nära som vi är nu.
Okej.
Vet när det blir lite för nära. Det blir lite för nära. Och han tittar på mig och jag känner att jag är liksom ingen match för honom. Alltså det är, jag vet inte, det är ett lejon och en lama. Det spelar liksom ingen roll. Jag har liksom ingen konkurrens mot honom. Och så kommer en stor våg till, så vi dyker in under. Och sen så försöker jag rycka liksom bort mig ifrån honom på något sätt. Men det visar sig att man har en sån här leash. Man sitter ju fast med anken, snöja, mellan foten och brädan. De sitter in i varandra. Så slutar med att han då tar bort den här leashen från min bräda. Skjuter in min bräda så jag får simma. Och det sista han säger är: "Only locals wear black trunks." Sen tog det ett par månader innan jag paddade ut igen. Men då var det på södra sidan, den klassiska Waikiki, med en lång bräda och små vågor. Och det var där jag fick den här fina riden.
Du, om vi tar då 3 saker som man får göra när man surfar och 3 saker som man inte får lov att göra. Berätta lite då, får man lov att gå ut och lägga sig bredvid de andra helt enkelt?
Ja, det är en jättebra fråga. Men man kan väl ta med sig så här att man kommer väldigt långt på ödmjukhet. Så att när man pallar...
Jag förstår inte, alltså om jag är inne på stranden med min bräda och så ligger det liksom, jag har ju till exempel sett det till Tel Aviv mycket hur de ligger ute på rev, de ligger där ute. Och du kan ju inte liksom, hallå, jag vill komma. Alltså, när man väl är där ute, då kan man ju inte börja snacka, eller?
Man fick en sån stor skåne pepparkaka i munnen som bara skällde ner lite.
Eller när börjar man det här samt...
Ja. Nej, men man snackar ju inte med någon man inte känner. Grejen är så här.
Det verkar lite tråkigt.
Ja, lite speciellt är det ju. Men det beror också på vilken våg. Alltså, vågor har ju namn. Ja, så att om man på Hawaii till exempel så är det Pipeline eller det är Sunset eller Liwamea. Är man i Biarritz så är det Cotebusque eller Grand Plage eller Parlamentia. Så de här vågorna har olika, de kallas för spots, stränder med olika namn. Så idag ska vi surfa någonstans idag, och idag ska vi surfa Parlamentia. Och när man pallar ut där, det är som att man pallar ut i någon annans vardagsrum. De många som surfar där surfar ju där varje dag. Så att man pallar inte ut där och bara kingsar. För det är som att du kommer, nu sitter du i min soffa, men du har inte slängt upp benen på bordet och tänt en cigg kanske. Utan du känner in det lite, slårar ner, frågar om det är okej att sitta här. Så här. Och precis på samma sätt är det när man pallar ut i vattnet, när man inte känner de lokala. Att man håller sig lite på sin kant och känner in det, och när väl möjligheten ges så ger man hjärnet, och förhoppningsvis trillar man inte. Och jag menar, i den bästa världen så är man lite cool och tycker de att man är en del i gänget. Så att det beror lite på vilka stränder man surfar. Man kan säga så här att det finns en väldigt tydlig samband, en korrelation mellan hur utmanande vågen är och stämningen i vattnet. Är det en stor, kraftfull våg så är det lite mer stirra ner i brädan och sköta sin egen business. Är det, surfar man i södra Kalifornien en sån här sommardag, så kan folk ta av på en och samma våg och surfa tillsammans och vara härligt och kul.
Så att, men vadå, det annars...
Jag gillar att vara på den noten. Så gillar ju jag surfar ju mycket. Min surffilosofi är ju sprungen ur just 60-70-talet där det handlar om långa brädor och att man mer jassar med vågen snarare än att man ska vara liksom punkig på den och göra stora svängar och tuber och sånt. Jag tycker mest om att kliva fram och kanske göra en nose ride eller en sväng.
Berätta, vad är rätt att göra då? Så det är en, men på en stor farlig våg det är en person per våg eller?
Kan man säga.
Och på små, mesiga vågar så kan man tumla runt lite i största allmänheten.
Ja, men vi kan plocka bort just det, ordet mesig. Med tanke på att det här är ju mitt liv och just här små vågar. Så det...
Vad är det? Svarta byxor, badbyxor, det får man bara ha om man är local.
Nej, jag vet inte, men det finns, alltså på, jag tänker på det här, jag var alltså 19 år. Det var mitten på 90-talet och jag hade noll koll, verkligen. Och Hawaii har ju hänt mycket på Hawaii sen dess. Men jag tror att det finns ett klassiskt crew på Hawaii som heter Black Trunks eller The Hui. Där det är svarta shorts. Men jag tror, jag menar, nu kan vem som helst ha det. Men jag tror att det var, jag sprang väl på två av de här black shorts, alla The Hui-gänget där. Första gången jag surfade.
Finns det... Brädan, ska man ha gjort den själv eller man får lov att köpa den på Sportex eller hur funkar det med den?
Jo, det är fint. Det är en jättebra fråga. Och vi kan komma till det lite längre fram här, hur surfingen har utvecklats de senaste 10, 15, 20 åren, för utvecklingen har varit helt otrolig. När det gäller bräder så kan man ju, jag tycker det är fint att köpa en bräda av en så kallad shaper, någon som är en kombination av ingenjör och konstnär, att man har skapat brädan i alla led själva. Och det finns shapers i Sverige, det finns massa shapers i Europa etc. Så det är ju en variant att man köper den av en shaper, då kanske lite dyrare, men då kan man också specialbeställa vilka färger och exakt vilken shape man vill ha och längd etc. Eller köper man brädor som också är fina men som görs av stora fabriker i Thailand.
Och vad kostar en bräda då?
Mellan 5 och 15 000.
Så det är inte jättedyrt helt enkelt?
Nej, det är väldigt billigt med surfbrädor alltså. Förvånansvärt.
Vad är det mer som man behöver då? Man behöver då ett par shorts och sen så behöver man, skulle man ha en sån liten tröja på sig?
Nej, det ska man inte ha längre. Nej, det får man, det, ja, det är slut på dem. Nej, det ska man inte ha. Man kan ha, alltså grejen är, man vill inte ha rashes. För grejen är, nu pratar vi om två olika saker. Jag menar, om,
rashes, vad var nu det?
Ja, just det. Men jag vet inte, tänk dig själv om du skulle lägga dig på en jobbig stökig, om du lägger dig på ett sandpapper, ja, med bröstet och så hoppar du fram och tillbaka, ja, eller river du upp. Det är jättejobbigt, eller hur? Så har du någonting på överkroppen så kan du då undvika de här rasherna. Men det kan man göra med en t-shirt. Man måste inte ha den här lyckran eller den här rashgarden. Men, och det, nu pratar vi ju när vi surfar på Costa Rica, då kan man ha ett par trunks eller en bikini. Men när vi surfar hemma vid, vilket vi definitivt gör nu eftersom vi inte har möjlighet att resa, så krävs det ju våtdräkt. Då har man en ganska tjock våtdräkt. Nu surfade på Österlen i helgen och då var det ju 10-11 grader. Så man har en våtdräkt som är 4-5 mm.
Var surfar ni då på Österlen?
Ja, men det är lite runt om.
Men Sandhammaren eller Borrby strandbad eller,
ja,
inte säga vad det är.
Nej, det är lite så faktiskt. Man får, och GLN,
ja. Detta är också jävligt konstigt. Här sitter du här och säljer resor, du vill inte säga vad man ska åka på Österlen. Det är ju lite konstigt.
Ja. Jo, men kom till Costa Rica då. Nej, men ja, men säg det. Om jag hade bott där nere så skulle jag känna att jag var lite mer local, men nu är jag, även med skåning, så bor jag ju faktiskt i Stockholm. Så att, nej, men det finns massa surf runt om. Längs Österlen. Det är bara ner till stranden när det blåser. Så kan man få lite vågor.
Men hur ska vågen vara då, om jag säger så?
Ja, så att...
För att jag var till exempel på den här surfstranden på Gotland där det stod surf... Stod det surfakademin? Vi Tofta. Ja, men då sa de att vågorna inte var bra där. Det känns ju jävligt irriterande att sätta upp en skylt och stå och surfa sig, så det känns ju lite lurendrejeri. Kanske inte var du som satt upp skylten, men berätta gärna hur vågen ska se ut då.
Ja, så att när jag tittar ut på havet så ser jag på havet för, som en longboard. Jag surfar alltså en längre bräda med ganska mycket volym. Så att generellt sett så letar jag efter en våg som är mellan 1-2 meter kanske. Och att den inte bara slår rakt ner så att vågen håller uppe. Så tänk att den, i början så står man på ett par kycklingben och så kör man rakt fram. Men sen efter ett tag så vill man ju svänga och köra längs vågen. Så tänk att en våg pilar som en lök liksom. Så att jag vill att en våg ska pila ganska långt. Är det med att man kan köra kring ett öppet face? Det är mycket anglicism och mycket termer nu. Är jag liksom, har jag tappat det eller?
Nej.
Du är med?
Jag tror jag förstår. Men det rullar in vågen,
ja,
helt
exakt. Jag tittar bra. Det var fint.
Ja, svenska är så att du kunde många språk. Men jag satsar på svenska.
Okej, okay, jag ska försöka undvika anglicismerna.
Men vågen ska rulla in ganska långt då, helt enkelt.
Ja, det vill man göra, precis. Ja. Och det är ju då lite mer sällsynt i Sverige.
Ja.
Än, för där är det ju, även om vi har väldigt flikig kust i Sverige, så är det ju vågor som har skapats av lokala stormbyar. Medan om vi är ute och surfar i Frankrike eller Costa Rica, alltså Atlanten, Stilla havet, så är det ju stormar långt ut till havs. Som har genererat energi på havet, och när de här dyningarna som skapas av energin möter ett grund, då bildas vågorna, och då är det ofta mer tryck i vågen och de är ofta renare, det vill säga att då man kan urskilja dem enklare. Vad fint att du satte det där med, jag slänger med mycket magnetism i surfen, vad fint, nu fick jag bättre med det där. Mm.
Så då ser man en sån våg och då ska man då simma ut utanför där det är djupare då, har jag förstått det hela rätt?
Exakt, precis. Det kallas för line-up. Så att där surfarna sitter och väntar på de obrutna vågorna, det är precis utanför där vågorna bryter. Och sen så när vågen kommer, eller när dyningen kommer, man säger okej, nu ligger ganska bra, då får man vända brädan om. Och helt enkelt generera fart på brädan genom att paddla så att man kan ta vågen och surfa den.
Så då paddlar man och sen försöker man resa sig upp helt enkelt?
Ja, hoppa upp.
Just man ska hoppa upp.
Yeah.
Jag, vad heter det? Jag var i Brasilien och försökte lära mig surfa, men jag tyckte det var jättejobbigt att hoppa upp på brädan. Så att jag surfar liksom direkt på magen så att säga. Mm. In på vågen. Och sen hade jag det här som jävla otur så att vågen kom över mig och tryckte ner mig i stranden. Så att jag slog axeln ur led. Okay. Hur... alltså när vågen tar slut och man, då är det jobbigt, eller hur överlever man då så att säga?
Ja, men ja, det kan man få smaka, ibland kan man få smaka lite ju. Och du ska vara glad att det inte var rev, det var ändå sand ju.
Absolut, det gjorde jävligt ont ändå,
ja,
alltså.
Det är klart, axeln och led också.
Ja, absolut, absolut. Sen så gick vi upp till sjukhus och så satt vi där och väntade, och då var det en Jim Carrey-film, och då var det en hund som blev överkörd och började skratta, och då sa det bara krupp. Och så satte den sig rätt igen.
Det är bästa, ja.
Men det gjorde fruktansvärt. Alla såg på stranden när jag kom upp också att jag hade slått ut axeln. Det var väldigt jobbigt. Alltså. Vad har du haft för skador?
Ja, men alltså den senaste... Jag har klarat mig väl hittills. Knackade i trä. Men jag tror att den senaste skadan var i Costa Rica förra vintern. Och det var lite liknande läge. Jag tog av på en ganska brant och stor våg. Och det var lågvatten. Så att vågen blev ännu brantare än vanligt. Och jag läste den lite tokigt. Och sen var jag nog lite att jag var ivrig också. Lite jättengluskluft. Så att jag ville komma upp. Svänga undan brädan direkt. Men så stänger vågen. Vågen stängde snabbare än vad jag hade tänkt mig. Så att i fallet så flippade brädan så att nosen sköt rakt upp här. Jag vet inte om du ser, men det är lite är här nu. Det har läkt faktiskt väldigt bra. Så att det precis ovanför ögonbrynet så blev det liksom, det behängde liksom ner. Så det blev 15 stygn där. Vi fick faktiskt inte sova på 2 veckor, vilket var väldigt ångestfyllt. Men annars har jag klarat mig väldigt bra hittills. Och grejen är så här att de gångerna jag har skadat mig i surfing har ofta varit i väldigt små vågor. Och det är inte för att små vågor är farliga, utan det är för att jag har sänkt min gard helt och hållet och bara varit lite lajig. Men är man på tårna och sådär, så tycker jag att hittills, jag menar, min erfarenhet med surfakademin, vi har ändå läst över 10 000 svenskar surfar, är att det är väldigt få olyckor. Och man kanske får en liten rash och så, men förutom
dem. Jag tänkte, känns det som att vågen prata med dig, förstår du vad jag menar när jag säger så?
Mm. Mm.
Hur, berätta lite om den dialogen.
Du sa det väldigt fint, tycker jag. att surfa, att vara i vattnet är ett väldigt spirituellt möte. När du sa prata så kände jag med att det finns en att man, jag connectar, jag känner att jag är en del av havet. Och de dagarna jag surfar så bara kan, så är jag liksom, finns det inget motstånd, alltså finns det ingen motstånd mellan havets kraft och min egen vilja, utan det är bara ett väldigt fint flöde. Så det är väl mitt sätt att prata om havet kanske. Att jag bara känner in och omfamnar det som ges.
Men du känner, ditt mål är att det ska vara den tuffaste vågen, eller känner, men där kommer en liksom, det är som att vågen kommer som en present, förstår du vad jag menar när jag säger det?
Mm.
Alltså, hur ska den presenten vara, så att säga?
Hur ska den vara? Nej, men det är min drömvåg, det är det du tänker på. Ja, men det är väl det att man, jag tänker med scenariot att man går upp precis innan solen orkar upp över palmkronorna, och sen så går man ner och man pallar ut ensam, och pallar länge ut, och så är det så här helt, havet är som olja liksom, helt lugnt. Och sen så var 20 minut så kommer det ett sätt av vågor. Och i varje sätt av vågor så är det kanske 5-8 vågor. Och just bara den här vågen som bygger långsamt. Så att när man tar av på vågen så känner man sig, man känner man har det här fina energin och flödet och trycket ifrån vågen. Och sen så bygger den långsamt men bestämt. I hela processen av att vågen skapas, och sen när man tar av och svänger åt höger, jag gillar att svänga höger för då har jag magen mot vågen, lite skillnad från att vara goofy så kör man med vänster, nu är det mycket termer igen, men det är vad det är, och en våg som håller liksom uppe i en oändlighet, så man bara kan, jag älskar ju, jag har sagt nose rides, alltså gå fram hela vägen fram, man ser på 6-7-talsplanscher, då vet man, hänger ut tårna framför nosen. Så man bara gör det, går fram hela vägen, får en sån hang 5 eller hang 10 och bara känns som att man, där är man på toppen av liksom.
Men varför tippar inte brädan över? Är det,
nej, det är för att vågkammen står liksom och piskar på tailen, alltså längst bak på brädan.
Surf, good to great, i boken där som berättar hur små företag blir bra företag, så kallas det självsvängning, att företaget svänger liksom av sig själv. Och Surfakademin är ju ett företag som, jag kände ju till företaget men jag känner inte till dig. Varför blev det ett bra företag?
Varför vi fick
ni fick självsvängning.
Ja, vi fick självsvängning. Men varför vi fick fotfäste var för att vi gjorde surfing tillgängligt. Vi gjorde surfing tillgängligt för många människor. Vi gjorde någonting som att lära sig surfa när man gjorde det själv. För mig tog det flera månader. Det var tungt, det var jobbigt, det var frustrerande. Vi gjorde den processen rolig. Och samtidigt så, när många människor möts på en den typen av arena, det vill säga vi spelar inte curling och åker till Murmansk, utan vi åker till Costa Rica och Biarritz och Kalifornien, som magiska platser. Det lockar fram de finaste karaktärsdragen i människor. Och kombinationen mellan de finaste karaktärsdragen hos människor och den här nyvunna kärleken för surfing, och också det här möjligheten att connecta med natur och hav, gjorde att Surfakademin på ett par år blev etablerat.
Vad finns det andra för faktorer? Sociala medier, bokningssystem, ekonomi? Berätta lite om sådana tråkiga grejer.
Ja, men sociala medier har väl absolut en bidragande. Jag menar, Jens och jag, vi kommer ju från reklam, PR och varumärkesvärlden. Så att vi har väl drivit Surfakademin som en reklambyrå med en kund.
Med en kund?
Ja, det är Surfakademin. Alltså, men vi har ju drivit det som en reklambyrå. Vi har inte drivit det som, I don't know. Alltså, vi är inte det att vi kommer från McKinsey. Utan vi har ju varit väldigt, väldigt lustdrivna. Vi har ju valt destinationer eftersom vi tycker surfingen är kul. Och sen så har vi väldigt, väldigt tacksamma för vi har massa härliga vänner som är plåtisar eller andra typer av skapande människor som vi har kunnat få väldigt fin innehåll igenom. Så därför tror jag att hela storytelling-biten har kommit väldigt naturligt för oss.
Ni omsätter ungefär 10 miljoner. Vad vill ni bli av som företag?
Ja, det är bra. Alltså, det är en berättigad fråga. Och hade frågan varit ställd i 15 februari så hade jag nu svarat på ett annat sätt än vad jag gör idag. Just nu känns det som att vi vill rida igenom den här stormen. Vad vi har gjort det här året är att vi har lyckats med att transformera efter ett par veckor så här fritt fall och full ångest och identitetskris. Så känner vi att ja, men vi har ett starkt community och vi älskar att skapa upplevelser. Så att istället för att åka till Biarritz och Galicien som vi gjort de senaste 15 åren så har vi skapat surf och yoga retreat hemma vid och haft både egentligen i Varberg och på Österlen har vi arrangerat surf och yoga både weekends och veckor. Så att det har ju blivit någonting, jag menar när vi lämnade Sverige för 15 år sedan så jag menar, folk har sagt till oss att ni kanske borde göra någonting hemma och vi har nästan bara skrattat åt det. Och nu så här efter 15-16 tillfällen runt hemma där alla veckorna verkligen, dels har vi fått vågor och det är inte bara det att av att en nödlösning, det känns verkligen som att vi har hittat en helt ny destination det hemma vid. Så att jag tror att det börjar lite som att trolla med knäna. Vi har stärkt vårt koncept. Vi har bringat in mer. Det är nästan en bonus när det blir surf, även om det faktiskt har blivit surf. Vi har driftat in och tagit in mer yoga, meditation och mindfulness. Det har blivit den här röda tråden med kallbad och andningsövningar och en med det fjärde. Så det vill vi ta med oss när vi öppnar världen igen. Och sen är det ju så att vi är ju ett reseföretag och vi är ju laddade från tårna för den dagen när vi kan börja resa igen.
Men ni ska börja åka nu till Costa Rica. Berätta lite om det.
Ja, nej, men jag tror att vi har hängt på staketet kring det här när vi ska börja pusha våra resor igen. Och jag har inte känt mig bekväm att erbjuda resor om inte jag känner att vårt community och våra resenärer kan känna sig trygga. Så nu tycker jag vi har hittat fram till en fin balans där våra potentiella gäster kan känna sig trygga hela vägen, att de kan boka av sina resor med oss, no question asked, de kan boka av med flygbolagen och i vårt hus så kan vi boka av vårt boende etc. Så det känns som att i alla led så är vi snälla och tillmötesgående. Och också tror jag att vi manifesterar att vi behöver komma i rörelse igen. Och so far så Costa Rica och Santa Teresa har klarat sig väldigt, väldigt väl.
När kommer detta ske då? I vinter eller?
Mm. Lagom till jul.
Min fru har ju varit och rest med er. Kan du berätta liksom lite... Hon sa att ni skapade bra stämning. Hur gör ni det?
Ja. Dels så är det ju någonting vi gör tillsammans. Det är en ynnest för oss att våra deltagare är superpepp. Och sen är det roligaste. Jag är så otroligt nyfiken. Jens är så nyfiken. Och det är en ynnest för oss varje vecka vi får göra det här. Det är vårt drömjobb. Och det är knappt att man kan kalla det för jobb. Så att jag tror bara att vi går in med allt vi har. Och sen är det också så i slutet av dagen så kan inte vi ta för mycket cred. Vi är bara budbärare för surfing. Och surfing, när man får den här första dosen av surfing, hela det paketet, när man går upp tidigt på morgonen, man pallar ut i gryningen och man känner sig bara otroligt närvarande i stunden, det blir inte så mycket bättre än så.
Men hon berättade att ni hade liksom gjort filmer och visat dem, och ni hade liksom tagit hand om dem, hade fått lagom mycket frihet och lagom mycket. Hur har ni liksom en liksom som en manual som säger så här ska vi göra varje gång, eller hur styrd, hur mycket koncept har det blivit efter 16 år?
Alldeles för lite. Alldeles för lite koncept. Det är väldigt free flow. Grejen är så här, vi har ju varit bortskämda med att ha otroligt bra team under de här 10 åren. Men Jens och jag har ju klivit kanske bort ifrån det operativa under många år. För att dels kunna fokusera på att ta surfakademin vidare, surfa själva. Med att helt enkelt stärka konceptet. Sen har vi haft otroligt stark team som har tagit surfakademin vidare. Och då har ju hela tiden vi känt in att ja, men om jag skulle ta över akademin, vi har absolut ett DNA i surfakademin, och det tycker jag man bara märker när man träffar människor direkt. Ja, men det här är en potentiell surfakademin instruktör eller guide eller inte. Men sen så har vi också givit väldigt fria ramar till våra instruktörer och guider. Nu är Jens och jag tillbaks. Nu är det som att vi har backat bandet 15 år med hela pandemiscenariet. Så att vi har ett... Nu tycker jag vi har börjat bygga koncept. Men jag tror att koncepten varierar från destination till destination. Och sen har vi ju Jens och jag har lite olika övertygelser ibland, så det kan drifta åt olika håll. Men annars tror jag att vi ambitionen är att vi ska surfa som det mycket det någonsin bara går. Det är inte det här att vi surfar en och en halv timme eller bara en gång om dagen, utan vi surfar så mycket det någonsin bara går. Och dagarna är ofta långa, trycker in så mycket aktivitet som möjligt, för att vi tycker själv det är väldigt kul.
Den här gruppen då, nu vet jag ju bara när hon var med, men då var det några som var själva och några par och några barnfamiljer. Hur är det mäckigt att få ihop en sån grupp?
Det är väldigt blandat. Vi var precis, hade en avslutningshelg i Varberg, helget som gick här. Och då var det, hade vi en pappa med en tonårsdotter, ett par 19-åringar och sen ett par kvinnor 50 plus. Det bara funkar. Det känns som att man bara lägger av sig sina charader eller masker eller sina roller man har hemma vid, och sen när man väl kommer ner där och tar på sig dräkten, så spelar det inte så stor roll om man är kille eller tjej eller hur gammal man är. Man bara kommer in i det här surflödet.
Men vad heter det, tävlingsinstinkten, den kommer inte fram då, eller liksom några som jag till exempel vill ju vara bäst. Hur förstår du vad jag menar? Tänk om man inte är bäst eller någon annan. Ja, det är en drivkraft i en grupp också.
Ja, du menar om någon blir grinig. Om någon
exakt. Grinig, sur, avundsjuk, bitter. Alla de här känslorna. Det kan uppkomma i fysisk...
Ja, då får man åka hem. Ja, det är bra. Jag har inte reflekterat över det faktiskt. Nej, men då är det väl att man... Det är ju så att vi har ju alla olika lätt för att lära. Så att jag känner att akademin ska hela tiden ta hand om... Jag menar, så det inte blev så när man gick i skolan, att om man hade väldigt lätt för någonting eller väldigt svårt för någonting, så fick man aldrig den pushen man kanske behövde, utan det fanns någon typ av trött medelpunkt som man strävade efter. Så att surfakademin är väl så att vi har ju folk som inte är så fysiskt aktiva, som har väldigt mycket respekt för vattnet, och då får man hitta ett sätt att coacha dem där de känner sig trygga. Och så finns det Allan Ballan-typer som verkligen...
Som jag!
som vill ut och fånga stora vågor direkt. Och då får man hitta ett sätt att allokera coaching till dem också. Så att ja, i den bästa av världen så har akademin ett koncept som där vi verkligen kan tillfredsställa bara de olika karaktärerna av människor.
I Sverige så är det ungefär 500 000 som åker skidor varje vinter. Hur många skulle du säga att det är som surfar?
Alltså det kanske säljs ett par tusen surfbrädor per år. i Sverige idag. Och det är nog en fördubbling eller en trippling om man jämför med för 5 år sedan. Så att hur många surfar? Jag vågar inte säga någonting, men kan det vara 20... Jag menar, surfakademin har ju lärt 13 000 svenskar att surfa. Så att,
surfar de på då, de här? Eller vad?
Jag menar, när vi, i början, första 5-6 åren, så var det väldigt sällsynt. Vi fick frågor om så här, ja, men kan jag köpa en egen bräda och surfa i Sverige? Men idag skulle jag säga att det kanske inte är hälften, men säkert 20-30% av våra resenärer som efter avslutad kurs åker förbi surfbutiken och haffar en bräda av våtdäkt och försöker på egen hand. När man åker ut här utanför för Stockholm på stället som heter Tore. Jag menar, för 10 år sedan så var det 20-30 hardcore surfare. Men idag när man kommer ut på udden så ser man familjer som plockar blåbär och sen, ja, är det en våg så hoppar man ut. Så att det är en väldigt, alltså en väsensskild skillnad idag jämfört med 5-10 år sedan.
Tror du, men om vi, du förstår ju min fråga här, tror du att vi, det är på väg mot ett liksom skidläge, eller kommer surfingen aldrig komma dit?
Jämfört med den alpina världen så finns det, surfing är ju, även om, vad ska jag säga, det är en bra fråga. Jag har tänkt mycket på det här också. Det känns lite som att i den alpina världen är enklare att omfamna. När man kommer upp på berget så ser det här är barnbacken, det här är en blå backe, en röd backe, det är en svart backe. Surfing kräver lite mer av en, även om man, visst, man kan åka med surfakademin och andra aktörer såklart och få det lite mer uppstyrt. Men sen när man sen ska surfa på egen hand så är det lite tuffare, lite mer utmanande. Så att jag tror inte att det kommer, även om det är en otrolig boom i surfing nu. De senaste 5 åren så har det varit en explosionsartad utveckling. Men att det ska bli en ny alpinsport i Sverige, det vet jag inte. Det vet jag inte heller om jag skulle. Det kanske är att jag manifesterar att det inte ska bli det, även om jag tycker att det är väldigt härligt att det är fler som surfar. Jag tror så här, att det finns betydligt fler dagar på berget som är väldigt bra där det utvecklas. I surfing så kan du åka ut i vattnet och många gånger kan du bli skunkad. Det vill säga, du åker ut och så är det inga vågor, eller så är det för stora vågor eller för små vågor, eller de stängande, eller så är det kallt. Så att det kräver en större uppoffring för att surfa och att bli bättre i surfing. Och det tror jag att det kan skrämma iväg lite folk.
Ni, Biarritz och Galicien där, det är det som är, det är ert Mallorca, kan man säga det?
Biarritz är vårt Mallis.
Hur många skickar ni dit ett normalt år? Och Anna sa att det var ganska gott om folk, alltså för alla plats.
Biarritz är ju surfakademins hjärta, och ett vanligt år så har vi mellan 500-800 deltagare som kommer ner mellan maj till oktober.
Och alla får plats på stranden och det blir liksom inte gidda där alla när ni kommer där med 50 amatörer.
nu har vi lite mindre grupper än så. Jag brukar ha grupper på 20-25 personer. Men det är en intressant poäng, för att surfing har växt så otroligt mycket. Så när vi började åka ner till Frankrike, Då var det inte så uppsikt, utan vi kunde surfa på vilka stränder vi ville. Och sen i och med att surfing har blivit mer och mer, att det har blivit hetare och hetare helt enkelt, så är det fler andra aktörer, och så nu är det mycket mer uppstyrt. Så nu är det så här, okej, man får bara ha vissa tillgång till vissa stränder, vissa tidpunkter etc. Och det har gjort att, men nu har vi ett väldigt fint samarbete med en lokal aktör, så nu är det inga problem. Men vi var väldigt länge, kanske för länge, lite pirater där nere och svängde runt. För grejen är att i slutet av dagen för oss har surfing varit det här blanka, stora canvaset med ett helt fritt uttryck. Och vi har haft svårt för det här med tydliga bestämmelser. Man bara kan surfa en timme mellan ett och två. Man måste ha, alla måste ha de här röda lyckorna, de här rash guards, som man ska veta att det är en viss surfskola etc. Och det som har byggt Surfakademin har just varit det här fria uttrycket att vi har kört. Oavsett om vi är 5 deltagare eller 25 så ska det kännas som ett gäng polare som är ute på ett äventyr. Inte liksom en busslast som ska gå från grisfest till parasollen och ligga där och sola. Liksom. Så det har varit en utmaning för oss. Men i och med de här fina samarbetena vi har nu så har vi löst det på ett bra sätt. Men det är inte lika fritt som det var 15 år sedan. Men jag tycker verkligen vi har gjort det bästa av förutsättningarna.
Och Costa Rica och vad heter det, Maldiverna, åker de inte till utan de andra mer exotiska, hur fungerar det där?
Costa Rica, där har vi ett samarbete, så har vi våra egna svenska instruktörer. Så det är som en familj, liksom en cirkus som ambulerar runt om, det är den här surfakademin-känslan mycket. Och sen så har vi ett gäng lokala instruktörer, så det är liksom en kombo av lokala som bor där nere, som har koll på havet där nere, och sen så våra egna svenska instruktörer, så det är en kombination av de två.
Du, vad kostar det att göra en sån här resa?
En vecka runt 10 000.
Och vad får man för de pengarna?
Alltså vad du får, du vet, det är sån A-plus treatment hela vägen. Ja, du vet, det är otroligt. Då får man, det är ju, vi har en yogi med oss, så det blir väldigt fin så här, yoga och meditation har vi varje dag.
Men måste man yoga?
Nej. Det är som ett smörgåsbord. Du tar vad du vill. Men vi har en ny take på det mesta. Alltså yogan är liksom, det är inte den här perfekta tightsen och råkost i mungipan, utan man kommer dit som man är i ett par jeans och bara känner in. Det handlar väldigt mycket om att hitta närvaron. Och det handlar väldigt mycket om andningen. Och det är någonting vi alla kan göra. Så att just den här mindfulness-biten, så det är mycket, det är väldigt lite hund helt enkelt. Och så akrobatiska övningar, utan det handlar mer om så inkännande bitar för att landa i sin kropp. Så yoga och meditationen är väldigt viktigt för oss. Och sen såklart att vi surfar så mycket någonsin bara går. Och sen så har vi en väldigt fin brunch. Det inkluderar vi oftast i våra upplägg. Och sen så åker vi runt och käkar på massa härliga ställen. Jens och jag håller lite hov och pratar om surffilosofi och hur vågor bildas. Man väver in en hel del så här surfhistoria och surfteori kan man väl säga. Och blir det någon liten tid över i det, så jag menar, i Costa Rica så rider vi på stranden eller åker till Vattenfall. Det hör ju själv, det kan inte bli bättre.
Du, jag brukar ställa min faktaruta här. Tänkte, har vi några mer viktiga frågor som vi borde klara av, eller ska vi avrunda här med faktarutan?
Nej, men jag tycker det känns bra. Surfing, det som är intressant med surfing är att det finns ingenting som jag någonsin har gjort som bara blir roligare och roligare för varje gång jag gör det. Jag menar, jag har surfat i halva mitt liv, jag har surfat i 25 år, men fortfarande är det så att jag sitter och kollar på de här olika väderapparna. Ja, men nu kanske det finns en liten våg 5 timmar ifrån. Hoppa in i bilen och köra på mig en jättetung våtdräkt och sen så får jag bästa fall en halvdan våg och så gör jag hem igen. Jag har fortfarande det otroliga suget för surfing, och surfing har givit mig ett magiskt liv som jag är väldigt tacksam för.
Du, då börjar vi här då med faktarutan. Ditt namn?
Peter Sahlberg.
Vad har du för titel?
Ja, vad kan jag vara? Kreativ ledare kanske.
Vad heter det? Familj, har vi någon som vi vill redovisa?
redovisa. Mamma, pappa, bror som tyvärr inte lever länge, och syster och flickvän.
Bor, vill du säga var du bor?
Jag bor på Mosebacke torg i Stockholm.
Din senaste resa som du gjorde?
Österlen. Berits då. Berits för då.
Har vi något favorithotell?
I Stockholm så är det ett hem. Får man säga Soho House?
Det får man säga, Soho House. Vilket av dem, eller har du något favorit? Eller?
Nej, men det är bara generellt. Jag tycker att de har ett härligt koncept på alla deras olika destinationer. Jag tycker nästan det fetaste Soho House det jag har varit på är i Malibu. Och sen så är det i Berlin, är väldigt härligt att bo på.
Färgbolag, rederi, har vi något sånt som vi tycker om?
Nej.
Har vi någon app som vi tittar när vi ska ut och resa?
Nej.
Flygbolag, har vi något sånt som vi tycker om att åka med?
SAS.
Har vi någon favoritdestination i världen?
Ja, Santa Teresa i Costa Rica.
Och drömresan som jag ska göra snart går till?
Japan.
Och detta vet vi inte om det, men jag vill gärna berätta nu. Jag ska berätta en rolig grej, och det är att jag berättade om den här frågan för Andreas på Resumé, att jag alltid har med den. Och då sa han så här, att den frågan kan ingen i reklambranschen svara på. Du, jag tackar så jättemycket för din tid.
Tack så hemskt mycket, vad fint.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.